Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Jag har mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 180. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Välkomna tillbaka.
Tack! Tillbaka från...
Ja, från livet. Det här är ju som en paus från livet. Ja, Fredrik var inte med sist. Det var ju ersatt av mittfältsmotor. Mm. Hoppas du inte känner dig. Och sidosatt.
Nej, det känns bra.
Han kunde inte idag för de har träning, så Fredrik.
Ja, precis. Jag fick rycka in.
Det var ju någon lyssnare som väldigt påpassligt påpekade på Twitter att det var ju så länge vi inte gjorde motsvarande, eller MFF inte gjorde motsvarande byte mot eller mot Norrköping. Så,
ja, fast jag hade ju satt 2-1. Det var ju synd för dem.
Ja, okej. Okay. Mm.
Var du mitt fält då?
Ja, det var jag också. Jag var många.
Också. Ja, vi kan få djupa oss i det vid ett annat tillfälle. Mm. Först och främst idag så tänker jag att vi ska prata om den Malmö FFs senaste match. Det vill säga 1-1 matchen borta mot Norrköping. Och jag vill först då fråga om ni någonsin har varit med om en match där alla inblandade var så väldigt överens om att det här var minsann ett rättvist resultat.
för att vara Malmö FF så måste det vara nästan en unik händelse. Man har inte blivit berövade på något sätt eller lurade på något sätt. Eller det har liksom inte varit någon högre makt som har gjort allt svårt.
Nej.
Det är historiskt.
Ja, det var ju när man såg i tv-sändningen så det var ju det första alla som blev intervjuade sa att det var en rättvist faktiskt. Från båda läger. Delar ni de inblandades åsikt om att 1-1 var ett rättvisande resultat?
Ja, i och med att båda lagen gjorde varsitt mål så är ju 1-1 det mest rättvisa. Det får vi klassa så. Alltså,
ja, men det är den sortens analys som vi saknade förra veckan.
Ja, precis. Sånt, han kan mycket få, men sånt kan han inte.
Ska jag gå igen eller ni?
Nej, vill du säga något, Max?
Jag tyckte då, om vi ska gå till vårt lilla speciella tema, så var det rätt intressant därför att det var faktiskt rätt mycket surrande om underlaget. Inte bara från oss som kanske kommer från Malmö då. Utan det pratades rätt mycket om plastunderlaget faktiskt. Och jag tycker det börjar kännas som det börjar bli en liten rörelse i svensk fotboll mot detta. Och det var en speciell tillfredsställelse för att bredvid Örskötaporten numera så ligger det en annan plan som används som parkeringsplats. Och där låg en halvt uppriven konstgräsmatta som man fick köra på och parkera. Det kändes bra tyckte jag. Sen dessutom så det var egentligen så allting började, för att före matchen så har då Norrköping har en större bilföretag som sponsor, och det var en bil in och körde runt på plasten, och vi konstaterade att det hade väl knappast hänt om det hade varit på en gräsmatta.
Men det känns som att man hade velat ha lite mer om konstgräset från till de som faktiskt bestämmer över allsvenskan. Fotbollsförbundet har ju varit oerhört tyst i den här frågan. Vad tycker de om utvecklingen? Och vi vill säga upp till oss som journalister och fråga dem och sådär. Men de tenderar ju till att vilja liksom det de vill kommunicera de ju gärna. Mm. Men det här är de helt tysta. Jag tycker också att SF är också väldigt tysta. Och SFSU är också väldigt tysta. De brukar i för sig sällan driva frågor. De brukar ju oftast mest reagera på något vad andra säger. Om någon har gjort någonting de tycker är dumt, då är de mycket för att ta avstånd.
Men det var skönt att vi kom in på detta stickspår.
Ja, men man hade kanske velat se någon liksom, som ändå har lite mandat i olika frågor faktiskt uttala sig om detta.
Ja, men visst är det vår skyldighet att ställa frågan, men svensk elitfotboll kan jag tycka har en skyldighet i det här också, att, att faktiskt kanske driva debatten och prata om för konstgräs se ut hur som helst, för det var så olika som det är idag. Och vart vill man ha utvecklingen? Det är ju väldigt, väldigt, väldigt tyst från dem, det måste jag hålla med. Och jag vet inte om det man inbillar sig, men jag tycker att just plasten i Norrköping, även om den är bytt nu vid något tillfälle, skapar en väldigt underlig fotboll och långa stunder. Det är svårt att förklara hur, men det drabbar, alltså, det drabbar båda lagen, absolut. Jag förstår inte att Norrköping står ut med det själva, men det blir väldigt märkligt.
Mm. Ja, det, blir det, annat, det blir ett helt annat spel. Det går inte att spela på ytor. Det är ju som, alltså, om man hårdrar det, det ser ju lite ut som futsal på en större plan.
Mm.
Och du måste spela på spelarna hela tiden.
Ja, du måste spela på spelarna hela tiden, ja. Ja.
Det är i sann socialdemokratisk anda så borde ju Svenska fotbollsförbundet tillsätta en utredning här. Nej, men en konstgräsutredning hade man ju velat se, en ordentlig som genomlyser, som även väger in positiva aspekter och så här, för som träningsunderlag på vintrarna är det ju överlägset jämfört med mycket annat liksom. Det går inte
att
komma ifrån.
Frågan är det Djurgården, Hammarby och Tele2 Arena som är liksom stötestenen i det här?
Jag är inte säker på. Jag tror i och för sig det är en liten Norrlandsrädsla, tror jag, finns där någonstans. Men faktum är att Hammarby har ju ett årsmötesbeslut att man ska verka för riktigt gräs eller hybridgräs inne på Tele2. Och har väl gjort någon framstöt i våras om det, men de värjer ju sig. Och det är ju då ägarna bakom arenorna som hävdar att de måste ha det här underlaget för att det blir för dyrt och de ska ha konserter och det går inte att få gräset att växa. Den är ju byggd som ett badkar som en tränare nämnde, så det är väldigt högt. Svårt att få in ljus där.
Jag besökte ju Tottenhams nya lyxarena här i helgen och där har de ju också det här att de har ju skrivit ett 10-årsavtal med NFL som garanterar 2 amerikanska fotbollsmatcher om året då under den här 10-årsperioden. Och sen ska det ju till x antal konserter också. Och så. Men då löser de ju det här med gräsmattan. Att de har ett konstgräs. Jag vet inte om det är konstgräset som jag tror finns under det vanliga gräset. Man kan alltså rulla av gräsmattan på något sätt. Så att det låter ju inte som att det är helt orimligt att införa i Sverige heller.
Det låter ganska dyrt på andra sidan.
Det är det nog, ja.
Men det är ju, när man pratar om det här. Jag tror det är någon annan arena i England som har något liknande faktiskt. Jag känner igen
skulle kunna vara Wembley.
Kan det vara, ja. Så menar jag att det här berör ju egentligen bara Tele2 Arena och möjligtvis om Friends skulle få för sig något liknande. Alltså, det är bara de arenorna som har den dubbelkapaciteten. Och någonstans får det ju kosta också om svensk fotboll ska utvecklas och man ska vara med och slåss i internationella mästerskaper på klubbnivå och så vidare. Och det är lite tröttsamt att höra liksom bara att wow, nu får klubbarna ännu mer tv-pengar och vi blir jätteavtal. Och så ställs det inga krav på vad pengarna ska användas till egentligen. Så att SEF borde göra någonting nu.
Det hade ju varit häftigt om ett tv-bolag, nu spånar man ju fritt där, men det hade varit häftigt om sändande tv-bolag sa så här, ja, men våra pengar är tingade för de lagen som, den här procenten kommer gå till lag som spelar på vanligt gräs, för att när vi sänder konstgräsmatcher så håller de, det är inte riktigt fotboll som vi, det är inte den fotbollen våra kunder är intresserade av. Ni fixar det, annars får ni inte lika mycket pengar.
Jag hade stöttat det.
Sen tror jag att hela diskussionen hos oss i alla fall intensifieras ju säkert av att det har blivit så många. Det har blivit fler och fler lag och det blir ju väldigt tydligt på något sätt nu. Att det var lättare att svälja när det var något enstaka lag som hade det. Även om Borås fortfarande var en väldigt märklig startpunkt nästan för det här.
Ja, de skamfläckarna är ju Norrköping och Älvsborg egentligen. Att man får,
Örebro och Eskilstuna.
Eskilstuna, Stockholm, hela det bältet som
har
går
har räknat upp allihopa. Ja, men, kommer häcken undan här?
Nej, det gör de förstås
de
inte.
De har ju pengar. Så
det... Ja, precis. Och det är ju, nej, men det är ju, jag kan köpa någonstans att det finns i Sundsvall och Östersund som ändå har kalla vintrar. Då brukar man ofta jämföra med Trondheim då, Lärkendal där som har vanligt gräs. Men där är faktiskt klimatet helt annorlunda.
Ja, golfströmmen utanför.
Precis. Så där, den jämförelsen haltar väl lite, men där kan man ju köpa någonstans att det är, att det finns konstgräs. Så kanske är det så att man får ha något slags klimatdokument som visar att man har en medeltemperatur som är si och så som gör att man måste ha det där.
Men nu har jag inte det tillgängligt här, men jag fick faktiskt ett mejl från det. Det finns ju faktiskt klimatzoner, mm. alltså olika växtzoner i Sverige där man faktiskt ganska tydligt kan se det här.
Mm.
Så att egentligen finns det underlag för att fatta helt andra beslut än de egentligen icke-beslut som är gjorda nu, för det känns, de enda regler som styr nu är ju egentligen UEFAs regler för, ja, som påminner om golfen, står alltså hur mycket en boll ska rulla och studsa på gräset. Det finns ju liksom inga krav.
Då borde du kunna sätta en övre gräns där, UEFA.
Hur mycket det får rulla, ja.
Ja.
Det, ja. Bra fråga, jag vet faktiskt inte om det finns, men jo, det borde det göra.
Ska vi återgå till matchen?
Nej, men helt chockerande att vi kom in på den här konstgräsen och temperaturer. Vi som aldrig pratar underlag och väder.
MFF har ju tidigare varit på Östgötaporten med varierande resultat. Det här kändes ju som en helt okej bortamatch. En svår bortamatch. Och det som jag är lite nyfiken på att höra vad ni säger om är ju det faktum att MFF gjorde den här insatsen trots att Marcus Rosenberg inte spelar från start. Vilket ju har varit lite si och så med tidigare. Var det här, kan man säga det här som någon slags trendbrott, tror ni?
Nej, jag tycker inte det riktigt ändå. Jag tycker att det... sen tror jag i och för sig att det hade räckt med en Marcus på planen den här gången. Alltså hade det räckt med en Antonsson. Det är väl sällan man filosoferar så mycket kring uttagningar, men jag tycker fortfarande att han skulle starta den här matchen med Antonsson och Molins på topp och Berget på högerkanten. För mig blev det en väldigt konstig signal att bänka båda mackorna. Och jag tror att det påverkade ändå på något sätt utgången av matchen. Och, det är så lätt att påstå i efterhand, men jag tror att med den uppställning jag föreslår så är det inte omöjligt att Malmö hade vunnit.
Nej, jag är också ingen jättefan av det här jätteroterandet, eller vad ska man säga, rokaderna, eller vad man ska säga, för att tycker man spela med det laget som vinner, alltså det var ju ändå okej, nu var Hammarby på onsdagen och sen är det match på söndagen i Norrköping, det är ändå tillräckligt med tid för återhämtning, speciellt som Hammarby-matchen blev som den blev i andra halvlek, ändå, det är liksom inte det här vansinnigt trötta spelare som kommer in efter en 4-1 spelare, det känns som en match man kan skaka av sig ganska enkelt. Och trendbrott, så tycker jag nog att MFF måste vinna för att det ska vara ett trendbrott utan Rosenberg då, om man tittar på den biten. Det är ju så att MFF har faktiskt tappat poäng i hälften av sina allsvenska matcher hittills, och den gemensamma nämnaren är ju där att Marcus Rosenberg inte har startat i de tappmatcherna. Sen kan det ju varit Rosenberg själv som inte ville.
Nej, och som sagt, just i hans fall kanske jag skulle kunna köpa det, men att man bänkar Antonsson också blev för mig väldigt underligt. Jag tycker att om man tittar på Inge Berget just nu, så han behöver ju komma igång. Han har ju liksom haft ett långt uppehåll, och det känns som att han kommer igång bättre om han får vara längre ner i banan och faktiskt är med mer i spelet på något sätt. Även om det inte är han... Och jag tror inte han gnäller över det heller just nu, att spela i den positionen. Plus då det faktum att man också måste titta på att Andreas Windheim har det jobbet just nu. Och det är liksom, alla vet att han kan mycket bättre än vad det går just nu. Men det kanske på just en sån här svår bortamatch ändå hade... Man ville kanske ha in hans defensiva kvaliteter, men jag vet inte. Det kändes som att det hade varit ett bra...
Det som jag inte riktigt förstår med den här wingbacksrollen är vad som är argumentet mot att Jo Inge Berge skulle spela där. Det finns ju egentligen inget hållbart sånt, tycker jag. Han är ju en offensiv fotbollsspelare, och de älskar att göra mål och assist. Men titta på Sören Rex då, sen han gjorde det. Det är ju precis vad han också gillar. Han är också en offensiv i grunden. Och han gör ju mål och assist i stort sett hela tiden. En ny då mot Norrköping, ett fint inlägg. Han kommer ju i de här situationerna hela tiden. Han slängde upp den i bortre mot Hammarby. Alltså han är ju i de så att säga heta zonerna hela tiden. Jag menar, det borde väl... Det känns som att Jo Inge Berget på sina 45 minuter mot Hammarby liksom kom i flera poängsituationer än vad han gjort som anfallare sedan han kom tillbaka till MFF. Och jag tycker, om man ska liksom titta tillbaka genom hans bästa insatser i MFF, så är ju de flesta inte som anfallare.
Nej, dessutom är ju situationen lite så nu att eftersom Erik Larsson spelar mittback på det sätt han gör, som ibland är lite väl hisnande, men han är ju väldigt offensiv kan man säga, så blir det ju nästan lite krockar mellan honom när vinden spelar, och Berget har ju naturligast sätt att gå in i banan då och lämna väg på kanten om det skulle behövas. Mm. Och han kan jobba hem hårt om det behövs.
Ja, men det är liksom också att Jo Inge Berget är en spelare som ofta blir bättre i matcherna av ju mer delaktig han är i spelet. Jag tycker att han blir ohetare när han blir anfallare och får ryggen vänd mot målet för ofta och inte har boll så mycket. Som wingback får han ju verkligen använda alla de styrkorna han har där. Snabba drivet både med och utan boll, och även väggspelet är hans styrka, liksom att ta emot bollen, spela in till mittfältare och så löpa djupet och få den på väggspel. Alltså allt det där får han ju som wingback. Dessutom, så i alla fall när vi tittar i det allsvenska spelet, så är det inte att MFFs wingbackar ägnar sig våldsamt mycket åt försvarsspel. Så om man tycker att det är så att säga tråkigt, så är det inget han behöver spendera. Jag vet inte riktigt vad känslorna är där och vad, exakt vad i rollen som inte är roligt. För att tidigare har det kanske varit att när man vill ut på ett proffsäventyr, han är proffs i MFF också förstås, men när han vill ut på ett utlandsäventyr, att man kanske vill se
sig. Han har redan fått utlandsäventyr.
han är till och med inne i EU, det är en helt ny värld för honom.
Precis. Nej, men vad ska man säga, hur ska jag uttrycka det när han ska få söder om någon breddgrad här då? Så är det att han kanske vill se sig själv som mer som en anfallare då, det är så han vill, ska man säga, flytta någon annanstans, vill han göra det som anfallare. Men nu är han ju tillbaka i MFF, och då är det liksom, hur kan han vara som bäst här? Ja, jag vet inte. Det finns inte så många argument kvar för varken honom eller Rössler egentligen.
Men sen tror jag det finns ytterligare en koppling i det här då. Jag tyckte att Gische Molins såg betydligt bättre ut i den här matchen igen. Jag tyckte det såg stundtals riktigt bra ut, framförallt i andra halvlek. Och han är ju en spelare som vill samarbeta på små ytor, och där känns det som att både Antonsson och Rosenberg kan klicka med honom på ett annat sätt än Berget, som inte är riktigt samma typ av småsnirklande lirare där inne i mitten. Så att jag tror att många hade tjänat på det.
Det som ni nämnde här, så är det ju såklart så att det här är ju då i alla fall för tillfället förknippat med MFFs backbesättning. Nu är ju Safari och Brorsson åtminstone på väg tillbaka. De spelade ju båda 80 minuter i U21-matchen mot HIF, som MFF vann med 7-1, var det väl?
Ja. Stämmer.
Fyra mål var det av Kevin Harletun. Det kan man få gott nämna, tycker jag. Men då är frågan om de är på väg tillbaka, ska han röra backlinjen eller ska han fortsätta på den inslagna vägen nu?
Jag tror lite grann att det som hände i Helsingborg ändå, där Safari tydligen fick någon smäll på foten ett par gånger, och där Frans Brorsson förmodligen fick en krampkänning, alltså att det var värre än så, att de fick gå ut båda två, är väl bara ett tecken på att det inte är riktigt dags nu för dem att starta kanske. Jag tror att vi har en tendens, både vi och andra människor runt fotbollslag, att liksom när de är medicinskt friska så tycker vi liksom att det är bara in och spela. Men det krävs rätt mycket när du har varit borta en längre tid innan du är helt mogen. Och Falkenberg borta hade jag från början tyckt var kanske en lagom match att byta in en eller köra med en av dem. Men det kanske är så att man får vänta en match till.
Om man tittar på den här formationen då, Fredrik Larsson, Bengtsson, Levicki, så har vi nu ett urval som ändå går att liksom dra lite slutsatser av. Vilka fördelar och brister har den backformationen?
Ja, vi har fördelen är att de har visat sig fungera bra ihop. Kanske inte enbart beroende på de tre där bak, utan att man har fått ihop det på ett bra sätt med andra lagdelar också. Att det liksom, de har fått hela laget att spela ett gemensamt försvarsspel på ett mer sätt. Vi såg ju en mer ordinarie backlinje uppe i Sundsvall väl.
Nej, det var inte det första matchen.
Var det första matchen?
Det första, ja.
Ja, men om man tittar på den matchen så så var det liksom inte som att hela laget spelade försvarsspel på riktigt samma sätt där uppe. Nu har de ju kommit ihop mer och blivit liksom tryggare i sina roller. Ganska många mål som MFF har släppt in har ju kommit på individuella misstag. Så jag vet inte var jag landar här, men jag svamlar.
Men jag började, det känns lite grann så här tycker jag. Det var, Erik Larsson var ju lite inblandad i Norrköpingsmål kan man säga. Han tappade en duell ute på kanten. Om man spekulerar.
Ett par gånger där som han hade lite svårt med lite Nyman.
Ja, men jag tyckte egentligen, det var nog det jag skulle komma till. Jag vet inte, det var inte ett svar på fördel och nackdel-frågan i och för sig. Men det målet MFF släpper in mot Norrköping är nästan första målet man släpper in där det inte är ett individuellt misstag utan mer ett strukturellt defensivt problem. Eller strukturellt, det får man ju släppa in här fler mål. Så, men det var mer ett gemensamt laginsats så att säga när en spelare bara får vandra in så där helt framför backlinjen.
Men det jag tycker man börjar se nu, alltså Oskar Lewicki var ju lysande faktiskt uppe i Norrköping. Mm. Det är ju att jag ser ju Brang Safari ta en plats när han är frisk på sin vänsterkant. Men jag kan ju allt mer plötsligt se Oskar Lewicki som ett alternativt riktigt hot mot Lasse Nilsson på andra kanten när alla är friska. Eftersom ändå Nilsson hade en lite jobbig period innan han skadade sig också här faktiskt. Och Oskar börjar växa in i den här rollen nu. På ett sätt som inte överraskar egentligen.
Men känns det som att det här skulle kunna bli en fördel på sikt? Att man har haft tid nu och att de som har ersatt har fått liksom spela in sig på positionerna ordentligt?
Ja, så är det ju säkert. Alltså det som är lite frapperande egentligen, jag vet om vi pratade om det här sist också. Jag vet, alltså Rasmus Bengtsson är ju en väldigt lugn mittback. Och plötsligt så har han två stycken som är av lite samma kynne. Alltså Erik Larsson och Oskar Lewicki är ju också väldigt lugna i sitt... Det är inte ofta man ser det slå gnistor om temperamentet så. Det kanske är så att de fungerar väldigt väl som en enhet. Alltså att de förstår varandra på ett sätt och kanske spelar... Man kan ju inte säga att Erik Larsson spelar by the book riktigt för han är ju ute på utflykter. Men ändå någonstans att det är ett likadant tänkande. Jag vet inte. Nilsson är ju ganska svängig i sitt spel och Safari är ju Safari, jag löper så här nu.
Jag tror också det finns en aspekt av att man den här tidigare, om man får säga den ordinarie trebackslinjen då Nilsson, Safari Bengtsson, att man den var lite utlämnad många gånger upplevde jag att mittfältet litade så mycket på dem att man liksom ofta kanske fuskade lite i defensiven och då blir de här i kontringar ganska ordentligt ställda liksom mot en ibland till och med numerär överlägsen motståndare. Många gånger räddade man ju ut det men ibland så blev man ju ordentligt straffad liksom, som till exempel Norrköping om vi får ta två stycken, de två matcherna innan den här senaste. Så det kanske är att jag tycker en stor effekt är att mittfältet jobbar väldigt klokt och det syntes ju mot Norrköping där hur de liksom verkligen slet och sprang och gjorde det svårt för Norrköping att etablera det här snabba anfallsspelet som man hade, utan snarare så att MFF drog ner tempo och man oskadliggjorde Norrköping under stora delar av matchen på det viset.
Så jag tror att just Safari har liksom andra egenskaper då, om man vänder på steken, så hans temperament och energi och jättehjärta för laget och klubben och sånt, jag tror det är en viktig ingrediens att ha in igen så snart som möjligt. Jag tycker att han är en väldigt duktig spelare.
Vad är status på Lasse Nilsson förresten?
Jag såg, och det var nästan som man tyckte synd om honom nu senast när MFF spelade hemma. Vem var det mot? Hammarby.
Hammarby.
Mm. När jag kom till stadion så körde Lasse Nilsson ensam ute på hybridplanen med fystränarna. Men han körde väldigt hårt. Så att jag tror att han är ganska nära. Nu tränar jag MFF idag, vi har inte möjlighet att vara där. Men jag tror att han är ganska nära att vara ute på planen igen i alla fall. Så att om någon vecka kanske han är i spel också.
Känner ni er nu mogna att blicka lite framåt?
Oh ja.
Vad bra.
Det ska vi...
Eller
bara...
nej?
Nej, jag bara tänkte, vi bara sa att det blev 1-1. Det var ju ett rätt bra fotbollsmål. Malmö gjorde ändå ett bra... Sören Rex är återigen inblandad, bra inlägg. Och snyggt, bra avslut av Molins med skallen. Jag tror att det kan vara väldigt bra för honom.
Man skulle ju... Man känner ju lite grann att det här, sen, för Norrköping kvitterade ju omgående. Och känslan är att det händer lite, kanske lite för ofta att MFF tillåter motståndarna att liksom komma tillbaka fort. Men det är kanske en känsla som är helt fel.
Nej, men det kan nog stämma, men jag tror att den gäller i stort sett alla lag i hela världen. Det är väl en sån, ett lag är oerhört sårbart 5 minuter efter man har gjort mål. För att man är, så att säga, för att använda en kunglig sägning, all over the place. Så jag tror inte att det är specifikt för MFF, men det är liksom, får man jobba. Jag hade en gång en tränare som hade det som enda grej. Det blir ju så i de lägre divisionerna många gånger att alla tränare är inte så bra, men han hade, efter att vi gjort mål, så vända sig till mittbacken och sträckte upp 5 fingrar i luften. Då, för att det var, nu är det ordentlig skärpning de 5 minuterna som följer.
Noga nu!
Ja, vet inte om det hade någon så effekt. Liksom, men det är väl en sån gammal fotbollssanning att man är sårbar efter man släppt in mål.
Ska vi knyta ihop det då också runt hela varvet? Se det inte som en bortförklaring, men jag är helt övertygad om att Marcus Antonsson hade gjort mål om han hade fått den möjlighet precis framför målet på gräs och inte på plast. Möjligtvis att även Anders Christiansen faktiskt också hade fått den där tiondelen att få ordning på fötter och boll och huvud och alltihopa. Faktiskt.
Jag tänkte innan vi blickar framåt, så tänkte också att vi skulle ta en liten titt på den allsvenska tabellen. Det är ju 6 omgångar spelade. Det är ju faktiskt en femtedel av allsvenskan. Mm. Och det är ju oerhört kompakt, måste man säga. Det är 4 lag på 11 poäng. Djurgården, MFF, Elfsborg och...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Östersund, och sen har vi Göteborg och Häcken på 10. Och lagen i botten har 4 poäng. Så att det skiljer då som såklart bara 7 poäng mellan toppen och botten. Och det har varit, detta är en följd av att det har varit väldigt många oavgjorda matcher. Varför är det så, tror ni?
Jag tror nog att allsvenskan är ganska jämn och... egentligen så är det ju inte riktigt bra för svensk fotboll på sikt om det är så, för man behöver ju ha några topplag som sticker ut. Men det jag tror också kan hända då, om det fortsätter så här, har jag sagt något då innan och då stämde det, att om det blir en jämn allsvenska så tror jag att Malmö vinner. För att jag tror att då har de liksom ändå den stabilaste och största truppen, och det brukar kunna betala sig på sikt om alla andra slår varandra, och framförallt Stockholmslagen slår varandra i derbyn. Så det är väl, alltså många allsvenska lag har väl ändå värvat rätt så smart och fått ihop rätt bra trupp på er.
Men det är så himla svårt att säga om också, för att alltså, om man säger att nu har det blivit så, allsvenskan är så jämn, men förra året så ryckte ju AIK och Hammarby ordentligt, och då, alltså man får nästan se det över några säsonger om allsvenskan har varit jämnare än, nu är den jämn i år. Så just det,
jag
året...
har inte pestat.
Nej, precis. Du kastar... Jag ger dig...
Lindstrand tittade strängt på hela tiden.
Skriver över liksom olika sådana teorier för dig. Du tycker så här, det är fel. Nej, men det är liksom... Det är svårt att säga något så annat än att allsvenskan blev jämn i år. Jag tror också det kan göra att många lag värvar klokt, och att det finns ett... att man börjat bygga bakifrån kanske på ett lite annat sätt, att det är liksom man riskminimerar och så vidare.
Sen lite, alltså det som jag hoppas att det blir mitt mantra nu här, men alltså folk har en tendens till att tycka att vi är bara i början av allsvenskan, men det är precis som du sa, jag sa det redan efter 4 eller 5 omgångar, att man kan inte räkna så, vi är rätt långt inne i serien, och de här matcherna som har spelats nu är precis lika viktiga som de sista i höst, och det är klart att vi ser trender redan nu, absolut.
En trend som kan vara värd att prata lite mer om, som kanske inte är överraskande, men ändå. AIK har gjort 4 mål. De är alltså on pace för 20 mål i Allsvenskan. De lär ju kanske öka produktionen något, men det som vi och andra pratade om inför serien är ju, står ju liksom klart att de har problem med produktionen framåt.
Ja, det är ju rätt intressant det som vi kommer ihåg. Vi pratade om att till och med Rickard Norling själv verkade ju bekymrad över det. Det verkar ju mer och mer äkta. Ja, hans farhågor.
Ja, och det syntes ju i kuppen också att det här var mer än ett liksom, vi får inte in bollen problem. Det var ett strukturellt problem.
Ett annat lag som jag tänkte vi skulle beröra också är Helsingborgs IF. Som ju började bra, som nykomlingar ofta gör. Och sen har tappat. Men de har ju nu... Vi får ju prata också om att de har en väldigt stark elva men också en väldigt tunn trupp. Och nu har de nästan hela sin centrallinje borta. Mm. Per Hansson lär knappast spela mer, kanske. Nej. Någonsin. Nej. Andreas Granqvist är skadad. Lite oklart hur länge han... Det verkar ju mer som han vilar av... Lite förebyggande vila.
Fast när det är ljumskar så ringer klockorna.
Jag har umgåtts lite med Helsingborgs Dagblad, ett reporter här i helgen, eller en reporter i helgen. Och han menar på att han tror nog att det är, att liksom, ja, till och med derbyt kan vara i fara. Alternativt att det är, comebacken blir först då.
Mm. Och då pratar vi in i juni med dem.
Ja.
De har ju då också sina båda defensiva mittfältare, Mohamed Aboubakari och Alexander Farnerud, blev skadade mot Östersund. Det har varit lite diffusa rapporter kring de skadorna. Plus att man då har den ensamme anfallaren André Bjarnason på skadelistan också, och ingen riktigt som kan ersätta honom. Så det är 5 spelare ur den riktiga centrallinjen som är borta.
Det är många klubbar går ju in i Allsvenskan med den typen av marginaler, eftersom ekonomin ofta inte tillåter så mycket mer, förutom HIFs ekonomi då, som verkar tillåta allt möjligt. Men och har man lite oflytt, som man väl ändå får säga att HIF har, men då blir det ju jäkligt kännbart alltså. Och det här är ju problematiskt för HIF, helt klart. Det kan bli en ruskig jobb i maj månad för dem.
Ja, det är nog tur att det är ett par andra lag som är ganska dåliga, förmodligen. Eller det börjar utkristalliseras att de
sladdar. Ja, botten har ju verkligen tagit form, så att säga. Mer än toppen, om man kan säga så. Det är ju, ja, AFC känns ju... Mitt tips om att de ska klara sig kvar utan kval, det hänger löst. Trots att de är i den här cupfinalen och väl har bevisat någon form av form. Men man blev ganska övertygad när man såg den här frisparken borta mot Hammarby. Två spelare i laget. En blev sur för att den inte fick ta frisparken och började liksom störa den som skulle slå.
Det är inget med tröjan.
Ja, precis. Det är liksom inget sånt som andas stabilitet.
Nej, jag tror precis som du där. För jag tänkte på den situationen att det kommer göra jättemycket, och vi kommer ju upp mot en cupfinal nu här, man ska nämna det också. För svensk fotboll, så gode gud måtte Häcken vinna den. För att vi ska skicka ut Eskilstuna i Europa, med, det känns sådär, om jag uttrycker mig.
Jag tror inte att det behöver ha någon större farhåga för det faktiskt. Det känns som att Häcken borde lösa det. Man har ju sett stabila ut under våren här. Och jag tänkte på det, det var en typisk sån match senast då de ju faktiskt mötte AFC hemma och vann med 3-0, och det stod 0-0 en bit in i andra halvlek, och tänkte så här, det här är typiskt en sån match som Häcken tidigare år faktiskt har tappat poäng i, och liksom de har missat mycket de här givna segrarna och så, även om just förra året hade de väl problem med topplagen i och för sig, så det var lite annorlunda där, men de känns som att de är redo på ett annat sätt nu. Man har liksom vuxit av den här cupfinalen som de vann 2016. Och liksom, de mentalt kanske tagit små kliv. Även om de har mycket kvar att bevisa förstås.
Sen om vi stannar i Göteborg så är det väl... Jag tittade en hel del faktiskt på Göteborg nu senast. Och det känns ju väldigt kul om de måste lämna brottarbranschen och börja spela fotboll. Och unga spelare som med väldigt stort självförtroende går ut och lirar. De spelar ju faktiskt ut AIK långa stunder.
Mm. Ja, där är det ju verkligen äta upp... hattenläge för många av oss så här. Nej, men det är alltid kul att se när ett lag reser sig sådär. Många har underskattat det här med att ha spelare som brinner för sin klubb och liksom som verkligen vill åstadkomma något tillsammans. Och det är ju vad IFK har åstadkommit. De har ju inte... De har ju liksom inte haft det på många år. De har varit mycket så spelare som kommit från lite höger och vänster och som har fått ta lite för stor plats i lagbygget. Nu är det ju ungdomlig entusiasm. Det många, det kommer kanske inte kunna hålla sig i toppen hela säsongen, men jag tycker redan nu man har bevisat att man har ett spel och ett kollektiv som kommer räcka för att klara kontraktet åtminstone. Det känns ju helt gjutet.
Ja, och plus du säger unga spelare där, men det är ju också just det där att våga. Nu är han ju dansk och han är inte från Göteborg, men värvningen av Lasse Vibe var ju säkert en sån här lite Rosenberg-effekten då någonstans, för att du lyfter hela laget.
Och... Man undrar ju lite där, nu har ju Sebastian Eriksson flyttat hem, Lasse Vibe tillbaka, och nu pratas det om Marcus Berg också. Det känns ju lite grann som att det är samma flexibla plånbok som finns i Helsingborg. Med tanke på den ekonomiska situationen i klubben så är det lite svårt.
Man ska prioritera finans på något sätt.
Och ska vänta väl också. Men jag tror att de här nyförvärven nu är externfinansierade. Inte på ett HIF externfinansierade sätt att IFK kan liksom tvingas betala för att bli av med spelarna sen när de ska säljas med, utan på ett lite sundare sätt finansierade externt. De vill ju givetvis ha en procent vid en vidare försäljning, men nu kommer man inte sälja Lasse Vibe för några våldsamma summor ändå. Liksom. Det är möjligt att han väljer att avsluta karriären i Göteborg till och med. Han är väl 32 ändå. Så det är väl liksom en sund omstart, och det är väl roligt för allsvenskan i stort om IFK Göteborg inte är i kast.
Känns det som att Göteborg har sneglat på MFFs hemvändarkoncept på något sätt?
Jag vet inte. Det är klart att de kanske har funnits i tankarna där, men jag vet inte heller nu vilken betydelse Kenneth Anderssons intåg som lite sportsligt ansvarig i styrelsen har. Liksom. Men det är ju mycket hjärta där, om han har mycket förbindelser bakåt. Jag vet inte.
Det är svårt att säga. De har ju fortfarande ingen sportchef nu, utan det är ju Kenneth Andersson som har ryckt in. Det är svårt att säga, men samtidigt, det är ju egentligen bara Malmö FF Malmö FF och IFK Göteborg som har haft ordentliga pjäser som ute i Europa på många, många sätt, eller genom åren, så att de har en tradition av att liksom hålla kontakt med utlandsproffs, just på grund av att de har varit de största klubbarna, liksom, om man tittar i landslaget och så. Nu har väl AIK hamnat i en sits där det kan liknas lite i alla fall, men det gänget som vann guld med Blåvitt 2007 har ju varit, många av dem blev ju stora landslagsspelare sen, och där har det ju liksom man har kunnat ha diskussionen i alla fall. Det är ju inte alla klubbar i Sverige som de har kunnat snegla mot förutom MFF egentligen.
Nej. Vi återgår till MFF och blickar framåt. Det är ju nämligen så att fram till sommaruppehållet som då ligger i juni så har MFF 7 matcher kvar, samtliga på gräs. De har 2 gräsmatcher till efter uppehållet.
Men och de är väldigt viktiga eftersom de närmade sig Europaspel också.
Just det. Men nu tar vi de här.
AIK är en av dem, va?
Ja. Ja. Men före uppehållet så har de alltså i tur och ordning Falkenberg borta, Elfsborg hemma, Göteborg borta, Kalmar hemma, AFC hemma, Sundsvall hemma och derbyt mot HF borta. 7 matcher som sagt, alla på gräs. Hur många poäng ska man kräva av MFF i de här 7 matcherna?
Kan vi ställa krav?
Ja.
Jag tycker man kan kräva 16 poäng.
Ja.
För det är guldtempo.
Ja.
Alltså, jag räknade på det. 2,28 ungefär är ju vad man brukar ha för guld någonstans. Så säg 16 poäng utav 21 möjliga där då. Och i och med att MFF nu bara ligger, eller bara, men de har ett snitt på 2 poäng per match, så behöver de dessutom höja snittet lite grann då för att komma upp där. Så säg att de ska ta 17 eller möjligtvis 18 poäng då. Men 17 poäng kanske. Ja, det, där har vi det.
Ja, 17.
17 poäng tycker jag.
17 poäng kräver Fredrik. Vad kräver du?
Nej, jag vet inte. Alltså, hemmamatcherna är väl av den karaktären att de faktiskt bör vinna dem allihopa nästan. Att tappa poäng.
Så är det absolut.
Att tappa...
Jag skulle ta bort nästan faktiskt.
Okej då. Att tappa poäng borta mot Göteborg tycker jag känns rätt okej. Så ett par oavgjorda matcher kanske är... Egentligen borde MFF inte ha någon förlust på den här... Och har de en förlust mot Göteborg så får de väl vinna de andra.
Men det kan... Så 17 poäng landar det på.
Typ så, ja. Men jag tänker så här också att det borde... skicka en enormt positiv energikick in i MFF eftersom man ändå har det här jäkla snacket runt underlaget och att alltså, även om jag ska komma ihåg att MFF har plockat mycket poäng på konstgräs de senaste åren, men har man nu många spelare som trivs på gräs och tycker att det är det bästa som finns när det dessutom blir vår och fint väder och det är jämna och bra planer så finns det ju inte mycket att skylla på just nu, utan det...
Ja, men om man kikar på det så är det ju verkligen så att MFF de tar ju verkligen sats nu och går in i en man ska inte säga avgörande läge av säsongen, men det kan vara ett väldigt säsongsdefinierande läge där man har ett drömläge för ryck helt enkelt. Det är nu har man ju ett ganska behagligt spelschema, många hemmamatcher, gräsmatcher. Det finns ju inga ursäkter för att inte rycka i serien egentligen. Sen för att återkomma till det här med poängsnitt och sådär som vi är inne på. Det är frågan om det kommer krävas över 65 poäng för att vinna guld i år. Det känns som att snittet nog kan bli lite lägre. Just med tanke på att alla plockat poäng av varandra. Så jag kanske skulle hålla fast vid 16 poäng helt okej.
Sen kan vi ju säga det också. Jag har ju undgjort mig över det här att de har tre raka hemmamatcher mot rätt skralt och trist motstånd. Nej, jag ska inte säga trist, men inte de mest publikdragande matcherna. En av dem är alltså Sundsvall hemma och den är flyttad från sommaren för att underlätta Europaspelet, det ska kanske sägas.
Den närmast förestående av de här sju matcherna är då bortamatchen mot Falkenberg. Den femte som jag har blivit helt datumvill nu.
Söndag.
Vilken elva kommer att spela där?
Ja, det vet vi ju inte, men om jag fick bestämma... Nej, om jag fick bestämma så skulle jag ju sätta in Jo Inge Berget på kanten istället för Windheim nu och spela med dubbelmackan på topp, Rosenberg och Antonsson. Och så får Molins vara bredda som första inhoppare att kliva in när någon har sprungit sig trött eller MFF leder med 3-0 eller 2-0. För jag tror att han är den som också mår bra av speltid. Jag hade inte ändrat i backlinjen just nu.
Nej.
Inte efter de rapporterna igår. Sen så annars, för annars var min tanke faktiskt att Safari skulle kunna starta och Oskar Lewicki skulle kunna gå över på högersidan. Men jag är lite osäker nu om han fick en smäll. Men det är den ändring jag skulle tänka mig annars.
Mittfältet i övrigt ska man inte...
Jag lurar lite. Egentligen tycker jag inte att det... Nu ska man inte ändra ett vinnande lag eller på att säga. De vann ju faktiskt inte senast. Det är möjligt att Roman Gall skulle behöva en match för att liksom hålla alla på någorlunda nöjda. Så kanske att han skulle få starta den här matchen.
Vem ska du ta bort?
Det är det som är det luriga. Liksom. Någon måste ju bort då. Ja, kanske på...
Det är väl Tröjstasson i så fall?
Eller? Ja, men det är lite enkelt att bara flytta ut honom. Jag tycker att han har sett piggare ut.
Det är väl Anders Christiansen i så
fall? Ja, i sådana fall Anders Christiansen. Ja, för att jag tycker någonstans att Tröjstasson börjar närma sig den här poängmaskinsnivån han hade i Norrköping 2015 när de tog guld där.
Jag kan säga som en parentes, jag tror Romain Gall gjorde någonting som inte andra MFF har gjort på ett tag. Han satt en straff i U21-matchen.
Så pass. Han är bättre på det än friläge från halva plan.
Ja, typ.
Vi ska väl runda av här lite så smått, men vi ska också innan dess beröra det faktum att en sann MFF-legendar på söndag fyller 75 år, nämligen Bosse Larsson. Vad ska vi säga om det, Max?
Jag kan prata hela eftermiddagen om det, höll jag på att säga. Ja. Nej, men dels så tycker jag det är lite kul att Malmö spelar match den dagen. Jag kan tycka det är lite synd att man när man la spelprogrammet inte uppmärksammade och sökt till att få en hemmamatch. Inte för att Bosse, som lever sitt liv tillbakadraget, och jag tror inte han hade dykt upp på stadion, men det hade känts väldigt häftigt om det hade varit MFF Falkenberg i Malmö den dagen istället. Och man på ett annat sätt hade kunnat hylla honom där då. Men det är väl klart att En del yngre kanske tycker att vi glorifierar och pratar för mycket om Bosse Larsson. Men jag tror faktiskt inte vi kan göra det. Och när man pratar med folk utanför Malmö FF som har varit med också, så är det ju väldigt tydligt att han var en så fantastisk komplett spelare. Dessutom när jag har rotat runt nu så är det väldigt mycket, många som pratar om hans, ska man uttrycka det, snällhet, det låter konstigt. Men han var oerhört ödmjuk för sin egen framgång, men också väldigt hjälpsam till alla unga spelare som kom. Han var väldigt mycket en gubbe i laget. Och en sann Malmöbo som alla har sprungit på stan genom åren. Och liksom, han stod för väldigt mycket för det Malmö som var på 70-talet. Men framförallt så var han så oerhört komplett som spelare och spännande som spelare. Jag såg när jag tittade tillbaka, för jag har själv gjort jämförelse med Zlatan någon gång då, liksom, om man säger 10, jag säger 10 Bosse Larsson hade slagit 10 Zlatan därför att Bosse kunde också försvara sig. Men Ralf Edström gjorde det när jag pratade med honom när Bosse fyllde 70. Han gjorde jämförelse med Nisse Lidholm som är en annan sån som anses som väldigt komplett, och han menar liksom att även där så stod sig Bosse som jämförelse. Så att jag hoppas väl och tror att Malmö spelar lite för honom och den ljusblå historien på söndag, för att han är en fantastiskt stor profil. Och jag hoppas han får en lugn och skön födelsedag, förmodligen framför radion, när han har läst vad Sydsvenskan har skrivit inför matchen. För det är mycket så han följer laget, även om han ser en del på tv också naturligtvis.
När man pratar om Bosse Larsson, fotbollsspelaren, så pratar man också om väldigt mycket om Bosse Larsson som person. Hur tror du att han hade liksom klarat sig i den moderna fotbollsvärlden? Inte i spelet
som sådant. Hade han haft en sliv-tatuering?
Nej, alltså det är ju en intressant fråga, för jag tror inte han hade tyckt om många delar av den moderna fotbollsvärlden. Det tror jag inte. Samtidigt så ska man, när man pratar om det, det var inte så att när han spelade att han inte pratade med media och så vidare, utan det gjorde han absolut, och jag har ju pratat rätt mycket med honom efteråt också. Men den delen var ju ingenting som direkt lockade honom. Han var egentligen en ganska blyg och tillbakadragen person. Så att det finns nog delar där han kanske hade haft det kämpigare, men om man pratar däremot om det fotbollsmässiga och liksom skulle kunna anpassa honom till dagens träning och så vidare, så hade han ju stått sig väldigt, väldigt väl. Efter som just att han var så allround som spelare. Alltså den här klokskapen, både med och utan boll. Att han faktiskt liksom behärskade alla positioner. För han liksom, det blev naturligt. Och det är många som... Han var ju mycket mer vältränad än vad en del trodde. Han var inte den som älskade träningarna. Men han var ändå den som var liksom bra och bäst i alla tester. Och med direkt i alla övningar. Så att... fysiskt hade han ju också klarat sig bra.
Han hade känts som att i Ove Rösles lagbygge hade han kunnat spela på i stort sett alla platser.
Ja, exakt.
Men vad hade du placerat honom då? Om du var tvungen att det är svårt att säga om det ska vara 1975 års Bosse Larsson eller 1965 års Bosse Larsson. Det är annorlunda spelare.
Ja, det är annorlunda. Och det är egentligen, om du säger så, om vi säger 1965, så hade jag nog satt honom bredvid Marcus Rosenberg på topp. Hade det varit 1974 så hade jag satt honom som en bredvid Bacherou på mittfältet. Och hade det varit 1979 så hade jag satt honom som Rasmus Bengtsson. Då hade Rasmus fått flytta ut på kanten. Och så hade Bosse lett försvaret i mitten. Lite så är det faktiskt med honom.
Wingback då?
Nej, det tror jag är, det hade nog inte varit en han var snabb och han kunde jobba hur mycket som helst. Och han hade fantastiska inlägg. Men det känns inte riktigt som det hade varit den ideala positionen.
Han hade inte optimerat.
Nej, men du hade inte fått spela ut, tror jag, allt. Nej, men lite intressant är faktiskt att om man skulle... Vid några tillfällen när jag såg Norrköpingsmatchen så såg jag faktiskt lite Bosse Larsson i Sören Rex i sättet att röra sig och frisyren.
Är inte tatueringen?
Nej, just det. Han hade ett annat
spelkort. Jag ska lägga till en sak till avsluten. Alltså, jag har ju alltid älskat Bosses förmåga som nu Rex har visat vid flera tillfällen. Att när du kommer i ett läge, skicka in bollen med en bredsida, placera in den. Det är inte hårdast som vinner, utan det handlar om att träffa rätt yta.
Mm. Undrar vad man har haft som agent, Hassan. Hade Hassan satt klona i Bosse Larsson?
Bosse hade inte tyckt om Hassan, kan jag säga. Att, jag undrar om han hade velat ha någon agent överhuvudtaget.
Eller han har blivit ytterligare en av de här personerna som har sin mamma som agent. Det finns ju några sådana. Lane till exempel har det.
Men det man kan säga, Bosse var ju 2 år i Tyskland, i Stuttgart. Och sen ville han ju, och familjen ville hem till Malmö, för de trivdes bäst här. Och han hade kunnat få en enormt stor karriär i Tyskland om han hade velat fortsätta där nere.
Det är fascinerande, jag läste någonting om det, att det som han tyckte var tråkigt var att han gillade inte det här i heltidsproffstillvaron. När efter träningarna så gillade inte han att inte ha någonting att göra.
Han jobbade ju i princip hela sitt liv som...
Det fanns ju inte PlayStation då.
Det hade inte varit något för honom, tror jag. Men han jobbade ju i princip hela sitt yrkesverksamma liv som maskinuthyrare på Skanska. Och han stortrivdes med det. Han hade någon kortare session när Cavalli ville ha in honom på den bank där han var direktör. Men Bosse trivdes ju att jobba lite sådär lagom med människor. Och han ville ha att göra, och han ville egentligen jobba längre än vad han gjorde. Ja, det är en väldigt stor personlighet som fyller jämnt, om vi nu kallar 75 jämnt, men ni vet, sån dag som är lite större än andra, och tycker den är väl värd att uppmärksamma.
75 är större än 70, va?
Ja, det är det absolut. Ja. 50, 75 och 100 är väl ändå...
Ja, precis.
Det känns speciellt.
Så är det.
Så vi kan väl skicka en varm hälsning till, det tycker jag vi kan kosta på oss.
Det gör vi.
Till Bosse.
Lyssnar han på detta?
Inte alls uttänkbart, det vet jag inte, men han följer Malmö FF väldigt noga fortfarande, men på sitt eget vis, som jag uttrycker det så.
Med detta så avrundar vi detta, det 180:e avsnittet av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Och som lite extra bonus idag så avslutar vi med ett par röster insamlade av Max Wiman. Folk som uttalar sig om 75-årsjubilaren Bosse Larsson. I tur och ordning kommer ni att höra den tidigare lagkamraten Ingmar Erlandsson, MFFs nuvarande ordförande Anders Paulsson, den förre ordföranden Bengt Madsen och Bosse Larssons landslagskollega, målvakten Ronny Hellström. Tack för oss. Hej, hej.
Bosse, du får sluta sparka i dörren när du ska gå ut på matcherna, och du ska inte röka heller så mycket som du gör. Men jag tycker att du var den bästa jag har spelat med. Hoppas du har det bra, Ingemar.
Alltså Bosse Larsson, jag betraktar honom som MFFs största spelare genom tiderna, alla kategorier. Helt komplett spelare, otroligt ledarskap, trygg, klok kille, störst i föreningen skulle jag vilja säga. Och naturligtvis stora gratulationer från alla i MFF-organisationen till Bosse på 75-årsdagen.
Vid ett tillfälle satt jag med Frans Beckenbauer. Då berättade han för mig att Bosse Larsson är den bästa fotbollsspelare han har mött under sin karriär.
Ja, just det. Ja, Bosse, du var en av, eller tycker jag, Sveriges bästa fotbollsspelare. Sen får de heta Zlatan eller Ronny Hellström eller vad de heter. Men det var nog Bosse, verkligen. Och det var all round. Inget snack om det. Så här alla fortfarande. Så att du ska vara stolt av vad du har gjort och att vad vi har gjort tillsammans. Bägge två, VM74 till exempel, som var fantastiskt. Så att, nej, kul Bosse, jag får gratulera dig.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.